Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Blankens och Svanberg sitting in a tree. K-I-S-S-I-N-G. Jag har ju en 8-årig dotter, det hade du med. Mm. Det är otroligt vad spännande det är att följa deras små kärleksäventyr.
Jaha. Utan min 8-åring har inga såna än så länge.
Ja, hon har inte det. Nej, det har inte verkligen inte min heller. För hon är liksom... Men jag är väldigt imponerad av hur liksom framfusig hon är. Man vill typ vara så här, du, det är bättre att spela cool. Mm. Men det vill man ju inte säga. Mm. Alltså hon är så här, det är en typ en kille i klassen som... De är ganska många av hennes kompisar som gillar. Han verkar vara en schysst och kul kille liksom. De har gjort ett bra val där. Men nu, de skriver brev och bara, jag vill bara berätta för dig att jag gillar verkligen dig. Ha en härlig sommar och nu väntar de på att kanske få svar och sånt där. Jag tycker att det är härligt att de känner att det är... Det är klart att han ska få veta att han är schysst, att vi gillar honom. Liksom.
Verkligen.
Ja. Det är ju jättebra. Så jag är lite impad men också lite, du vet, programmerad på ett annat sätt. Där man, du vet... Inte den sorten som tar för sig på det viset. Men det vill ju inte på något vis...
Det är inte det liksom. Amerikanska. Det som man liksom alltid har eftersträvat. Vet, det här lätta sättet att se på dejter och sånt. Det tror jag att svenskar i och för sig har börjat göra mer nu. Med Tinder och allt sånt där. Men det var ju aldrig en liten grej med dejter. Alltså på den tiden som jag gjorde sånt.
Nej, men är det inte också en ny generation som inte har någon som säger till dem att de ska lägga band på sig eller sådär?
Jo, det är klart.
Utan, det här är liksom ingen såhär, jag menar hon är inte, Rio, min andra dotter, hon är verkligen en, alltså hon är så killtokig så det är inte klokt. Och det är inte Bonnie. Sådär, men hon gillar den här killen och han ska få veta och då skrivs det brev. Och hon hade bestämt träff med honom vid vatten. Vid vattenfontänen, vad säger man? Vattenkranen liksom. Mm. Efter skolan, för då skulle hon berätta för honom hur hon kände för honom. Men sen hon kom dit så var det en massa annat folk där. Och då blev det så jobbigt. Det här får jag ju förstås inte prata om, så att jag känner mig jättetaskig som gör det. Så att det här är inget...
Ingen som lyssnar ändå, så det är ingen fara.
Nej, men jag berättar rent generellt. Jag kommer inte gå in på detaljer hur det är just så här. Men rent generellt så är det är ju vackert. Och jag är imponerad av den här. Det finns liksom inga... meserier, utan det är bara...
Det är supergulligt. Mina barn är liksom inte kära alls än riktigt. Alltså Pella var ihop med någon, men det var ju... Åh gud, det får inte jag heller prata om.
Nej.
Jag sa inget. Nej, men du vet att de är så otroligt ointresserade, känns det som.
Barns integritet. Det är inget vi bryr oss om.
Nej, det är vad jag är ointresserad av. Men apropå sånt där förresten, så var jag förra veckan på Sara Larssons konsert på Gröna Lund.
Oj, vad spännande. Berätta.
Ja, alltså själva konsertmässigt. Förlåt, men jag var inte så imponerad. Det var ju kul när hon dansade till, för hon kan ju
dansa. Det där hade du gjort bättre själv.
Nej, fy vad hemskt. Den tanken på mig där fram i glittriga små hotpants dansa.
Yeah! Står det med micken.
Nej, men det var, alltså jag tror mest för att säga, för mina barn var så sjukt peppade på det där. Vi hade varit där i flera timmar såklart, för man måste ju se till att man kommer in, va? Nej, men och sen så är det ju sådär, jag har aldrig varit på konsert på Gröna Lund, och det finns väl en anledning till att det ändå är ganska gratis att gå dit, för att det blir känns så sjukt mycket folk och så ser man nästan ingenting, särskilt om man är såhär 1,40 som inte jag är, men de jag var där med var. Ja. Ja, men i alla fall, ja, men alltså det var okej. Alltså mina barn var frälsta även efter. Men det som är däremot min starkaste intryck var att vara med så många tonåringar, för att jag känner inte så många såna. Och här var det alltså, vad var det? 20 000 som var 15-20 år typ. Har du varit i såna kretsar mycket på sistone?
Jag har ju umgåtts med min systerdotter som är 15 år. Ja. Men hon var ju inte 20 000.
Jag pratade inte med någon, det var inte så. Men du vet, man känner känslorna, de ligger utanpå kroppen. Och det, det var så mycket som hände i deras liv, även när inte någonting hände. Och jag kände bara hur man själv har liksom blivit... Jag har ju varit där själv såklart. Men jag hade glömt bort den där känslan av att... Det bara kokar igen, fast man tror att det inte syns. Ja. Och jag bara stod där, vet, kände känslor från folk. Låter det här superflummigt, det gör det nog. Men jag hade liksom...
Energin mig, liksom.
Ja, och hela deras... Men du vet, hur de tar in världen och hur känslorna låg utanpå huden. Och det var så mycket köer och det var så mycket som hände liksom hela tiden.
Ja.
Jag vet inte, den här konstiga
känslan. Hur påverkade det dig? Av att vara så nära så många unga människor.
Ja, men det påverkade mig just på det här sättet. Du vet, när man, alltså med vissa personer så är det väldigt lätt att känna av hur de känner. Alltså ofta, eller jag tycker att man kan, om man bara tar sig tid att så här, du vet, iaktta någon typ.
Ja.
Så jag inbillar mig i alla fall att det är ganska lätt att förstå hur den mår, eller du vet,
precis. Man får någon slags grov skiss i alla fall över personen.
Och oftast så vill man ju liksom inte, jag brukar inte stå och iaktta folk för att känna in, för att jag, det är ju att inkräkta på deras integritet, va?
Ja, men det är på läskigt, det sättet, Johanna. De blir rädda då.
Ja, de blir
rädda. Folk blir rädda då om man gör det. Ja.
Ja, särskilt eftersom jag står med öppen mun och iakttar.
Och kliar i röven samtidigt.
Sa jag det att jag blev utkastad från Gröna Lund sen? Nej.
Det var jättenära.
Nej, men du vet, när man blir så helt lite ledsen eller samtidigt glad för deras skull. Men just den där känslan av att det händer så väldigt mycket samtidigt som det inte händer någonting.
Men allt är så otroligt viktigt.
Ja.
Ju. En blick från en person som kan vara ett helt slumpmässigt kan ju bli underlag för diskussion i veckor.
Mm. Ja, men du vet, tjejgäng liksom, alla har på sig typ exakt samma kläder fast i små små variationer och sånt där.
Ja.
Och men och det pågår ju fortfarande. Herregud, jag ska inte säga att jag och mina kompisar är så himla olika alltid i våra klädval, men det är liksom ändå, jag vet inte, det var härligt och samtidigt jobbigt, tycker jag.
Ja, precis. Det är ju väldigt skönt att inte vara där.
Ja, men det är kanske längre. Också så här. Alltså jag har ju som sagt inga minnen. Alltså jag är väldigt dålig vad gäller minnen. Så jag kommer ju inte ihåg sånt automatiskt. Hur det kändes.
Men nu blev du lite tillbakaslängd ändå.
Jo, men då blev jag, alltså, jag blev ju verkligen... Kom ihåg hur det där kändes. Att vara där.
Ja, men också...
Jag känner igen mig gammal efter det.
Ja, men känner man inte alltid lite sådär delat... ja, du lilla gumman, här ska jag berätta för dig. Det kommer ordna sig, ska du se. Man blir väldigt sugen på att vara den personen. Jag blir det i alla fall, på ett självgott, ganska äckligt sätt.
Mm.
Samtidigt som man känner sån lätt, alltså, ganska nöjd med att man, har, att man inte är där. Samtidigt som man också känner så här. Det är vissa känslor man saknar. Till exempel hur det kan pirra igen.
Mm.
Bara av att så här, vara bland... Det kan, finns en chans att en person man är sugen på att träffa finns där. Man vet inte ens.
Verkligen.
Men kanske. Man vet inte ens vad det skulle betyda. Kanske att man fick se personen i fråga. Men att det ändå kan skapa ett pirr och en förväntan som gör en... Jag menar, det är mycket som ska till för att man ska känna det pirret nu.
Mm.
Jag vet inte när jag upplevde det senast.
Nej. Men det är väl därför man faktiskt också gillar att kolla på typ Skam och sånt.
Ja, det kanske är det.
För att man får uppleva pirret genom tv.
Ja. Gud, vad hemskt, vad sorgligt det låter.
Ja.
Det är som att sån här Skam är som en sån här, det är ett vissa pooler, en pool, så brukar det finnas en sån här, en liten alltså allmän pool, så kan det finnas en liten sån här lift för handikappade som ska få hjälp ner i poolen.
Mm.
Det är vad Skam är för oss gamlingar. En liten så här handikappslift för att få känna vattnet.
Lyftas ner i
pirret. Alltså som metafor.
Och sen lyftas upp igen. Så,
ja, för vi klarar oss inte där själva. Vi kan inte stanna där liksom, för då drunknar. Ja.
Åh, vad deppigt det blev.
Åh, oh, vad deppigt det blev. Nej, men jag menar, det är ju mixed emotions. Mm. Men alltså, gud vad deppigt. Alltså, för det måste väl finnas någon mening för oss vuxna att leva också.
Jo, jag tänker, men alltså, det är ju inte bara pirret heller kanske. Det är ju inte bara det man behöver. Det finns ju så himla mycket som är så mycket bättre. Det som vi diskuterade innan, det är ju som det här med att du har ett ganska litet barn fortfarande. Och det är ju såklart supergulligt och jättehärligt på en massa sätt.
I vers kiss, jag fortfarande känner fukten av på mina kläder.
Just det. Ja. Men att det är ju då, och det är ju väldigt härliga år på en massa sätt, men det är också väldigt skönare sen när man kan,
för ibland tänker jag
gå på max och folk kan beställa själva typ.
Ja, men om vi ska vara helt ärliga nu, om vi tänker efter så här, om vi verkligen är ärliga, intalar vi oss bara att det är bättre nu? Alltså det är ju det. Jag menar, det är skönt att slippa vara så ängslig fram och tillbaka, men om man skulle baka ihop allting, är det så jävla mycket trevligare nu och vara vuxen? Man hör ju sig själv säga, åh vad skönt att man slipper vara 20 för det var så jobbigt att hitta dit. Men jag menar, är det verkligen bättre nu?
Men det som är lyxigt är ju om man har trivts under alla sina perioder i livet. Och det måste jag säga, det har jag gjort. Och där kan jag känna mig att det har haft otroligt, alltså det kan man verkligen inte ta för givet. Men jag har aldrig haft en så här svår, jobbig, längre period. Och sen är det klart att man inte alltid har varit glad och att det har hänt tråkiga saker, men jag kan ju inte minnas någon så här period som är så här, eller jag kan varken minnas att åren mellan 25 och 27 och då dit vill jag tillbaka, eller att jag vill aldrig uppleva åren mellan 28 och 30. Har du någon sån, alltså något
hemsk period? Som var bara
eller liksom bara,
nej,
inte eller något som är så här ännu bättre liksom. Som du bara tänker, jag vill uppleva sommaren 95 igen. Jag har liksom inget sånt. Jag har säkert haft superroliga perioder, men jag kan inte något som jag liksom kan plocka ut.
Jag brukar tänka tillbaks på när Bonnie och Rio var väldigt små och vi bodde i Farsta i vårt hus där.
Mm.
Jag vet inte exakt vad det var, men det var någonting då som var väldigt. Alltså det var det inte, för jag vet, jag tyckte det var svinjobbigt för att, nej. Men jag, i mitt huvud så var det en väldigt det här lycklig tid och väldigt enkel och kärleksfull och skrattig, alltså det är väl nu med, men det känns som att nu är det liksom, ju mer så ansvar och ju mer man tar på sig på något sätt runt omkring, desto mer så blir det också som kan den typen av oro som kan ta ens tankar. Men nej, jag ska inte säga att jag liksom vill, nej, jag tycker att jag har ju verkligen känner mig så här lyckligt lottad och vill inte byta tillbaks någonting. Men jag menar, ibland kan man ju ändå känna att det är ju lite trökigare nu. Jag älskade så mycket att så här, de där pirriga nätterna liksom.
Ja, gud ja.
När man var mellan 25 och 30, 20 och 28 då kanske, eller vad det blev, sen fick man ju barn. Och det var ju, alltså det hände ju pirriga nätter nu med, men du vet när man var ute på Stureplan eller vart man nu var och det var liksom, natten var så lång och man dansade och det var folk, jag vet inte, eller bara hänga baren på det var mycket som var obegripligt då, men det var ju det där pirret alltså, eller det här när man, någon snubbe som man kanske tyckte var lite intressant, man brydde sig inte jättemycket, spybar stängde, man hängde kvar i humlan, det var ljust ute, klockan var 5 på morgonen eller någonting, det var ljust ute och man hånglade lite och sen gick man hem genom Stockholm och allt kändes väldigt så här Ulf Lundelskt. Det kan jag sakna.
Jo, det är klart, alla såna här okomplicerade grejer som bara var vad det var.
Alltså, spänningen, det är för lite spänning nu för tiden. Det är väldigt sällan spänning i livet nu för tiden. Jag skulle inte vilja. Jag
tycker att det är mycket som pågår och håller på, fast inte på samma sätt. Det är inte pirriga sätt, spänningen.
Nej, det är inte.
Det är dålig spänning. Det är mer spänning. Så här. Det är irritation.
Ja, precis. Irritationspirret. Jag lyssnade på en podcast häromdagen som handlar om det handlar om det mänskliga psyket och saker som inte riktigt är så, som inte riktigt går att ta på, eller vad man ska säga. Här kommer ett exempel som de berättade om i podcasten. Det var en kvinna, hon intervjuades här för 15 år sedan kanske, så hade hon och hennes familj varit ute och åkt bil. Bilen hade glidit över på andra sidan vägbanan och där kom en lastbil och hennes dotter som var 4 år tror jag satt i bilen och dog. Lastbilschauffören blev ju förstås, tyckte att det var en fruktansvärt hemsk upplevelse. Han klev ut i lastbilen och såg någon liten arm som hängde ut i bilrutan, och den där bilden och den där armen bara etsade sig fast på hans psyke.
Näthinna.
Ja. I alla fall, så både lastbilschauffören och familjen åkte hem till sig. Familjen där, föräldrarna, de sörjde väl där i några veckor, och sen efter 6 veckor gick mamman tillbaks till jobbet och försökte väl, jag menar, sorgen var ju inte över där förstås, men hon hade ett annat barn och de försökte väl få ordning på sitt liv på något sätt. Lastbilschauffören blev så tilltrasad psykiskt att han, för det hade också, de berättade liksom om hans bakgrund, hur han var en sån här manly man som liksom hade hållit känslor borta, och känslor inget man ska liksom gå djupt i, utan det är bara skickar man vidare och struntar i sådär. Han blev så tilltufsad det här att han kunde inte gå tillbaka och börja jobba på 9 månader, för han var så knäckt liksom. Och han var ju han var utan, fick inga pengar och sådär. Så sen ett par år senare så ringde det, och då svarade mamman, och då var det en advokat som berättade att de blev stämda då för att de inte hade haft bättre hjul på sin bil, utan att den här olyckan hade kunnat hänt, och det gjorde att den här lastbilschauffören blev utsatt för det här då, att ha dödat ett barn. Och han vann också rättegången. Så han blev alltså, de blev dömda för hans psykiska lidande. Han hade liksom då rent i papperna tagit det här hårdare än de som då blev av med sitt barn. Och då pratade de om hur, ja, det är ju väldigt sjukt och också kränkande skulle jag känna som förälder. Nu jag menar liksom, är det du som har det jobbigt här? Han hade ju inte gjort något fel, så de kunde ju liksom, de hade väl aldrig övervägt att stämma honom, för det fanns inget så, men ja, i alla fall. Så nu blev det liksom en, jag menar, sen betalade deras försäkringsbolag den här, så att det ordnade sig väl så, men det blev ändå, vilken otroligt jobbig grej att gå igenom när man har förlorat ett barn, ska man också ta sig igenom en sån där rättegång. Och då pratade de om, den här professorn då pratade om hur människan tror liksom att känslor är någonting man får. Man får, nu drabbades jag av den här känslan och jaha, och då är det så. Alltså hur känslor också, man tror att känslor är någonting som kommer i ett litet paket och landar i ens knä och sen sen är det så bara.
Att det är någonting som går att arrangera och liksom bara på ett fysiskt sätt, ungefär som att man har 9 tärningar, de kan man lägga liksom i en ruta.
Ja, men de, ja precis, och att, jo, men de menar nog liksom lite tvärtom, att människan tror att man drabbas av en känsla och sen, och ja, och sen får man bara vänta. Men den här professorn menar att känslor är så mycket mer koncept som vi uppfattar. Vi tror så här att, ja, nu har jag dödat ett barn, det kommer jag, det är det värsta man kan göra, jag är en person som dödar ett barn. Och sen så lever man med den bilden och kan liksom inte ta sig ur den. Och då menar den här professorn att det handlar om vilket koncept man väljer när det gäller känslor. Alltså om den här personen då, lastbilschauffören, hade istället valt konceptet det var inte mitt fel, jag var på fel plats vid fel tillfälle, så hade den här stämningen aldrig hänt.
Nej.
Att det är inte så att det kommer en känsla och sen är den, är det så, utan att det finns faktiskt, man kan välja liksom sitt känslokoncept kring en händelse. Förstår du vad jag menar?
Att man väljer attityden man har till, exakt, sina känslor.
Ja.
Ja.
Precis. Och, då, och sen så berättade de vidare i podden om en annan så här, antropolog, vad heter det? Ja, en sån människoforskare. Mm. Ja. Han hade bott ute i djungeln i Filippinerna, tror jag det var, med någon, en sån här människa, vad heter det, headhunter-släkt. Inte alltså yrkeskategorin, utan sådana som rent fysiskt jagar, liksom hugger huvudet av folk. Ja. Så han hade bott där och liksom ja, närstuderat den här stammen då och så. Mm. Och sen hade han kommit tillbaka några år senare med sin familj, två små barn, verkar ju helt vansinnigt, men i alla fall, och sin fru skulle bo där ute i djungeln. Mm. Ja, och innan han hade varit hos den här stammen så hade han då noterat någonting som de kallar för legget. Och det var en känsla som han forskade kring människors känslor, och den här känslan, legget, är någon, var en ny känsla då, som han aldrig hade sett människor någon annanstans på jorden uppleva. Mm. Och det var alltså att man fylldes med mycket energi. Alltså att man blev så här typ. Så. Och sen hade han för den här stammen visat upp gamla så här band när han hade varit där tidigare då, och då hade han intervjuat någon slags stamledare som sen hade dött, så då hörde de här personerna hans röst och då blev de så här och kände lägget. Samtidigt som när de hugger ved så kände de också lägget. Och i alla fall, han åkte tillbaka med sin familj till den här stammen några år senare. Hans barn och fru var med. Frun skulle gå på något ärende till en annan by. Hon gick dit med någon så här guide. Guiden kom tillbaka och sa att din fru har ramlat. Mannen gick dit och såg att oj då, frun har visst ramlat ner från ett berg. Hon är stendöd liksom. Ja, det var ju fruktansvärt. Han åkte tillbaka till USA, Kalifornien, som han kom ifrån med sina barn. Och började sörja den här frun. Och helt plötsligt, något år senare, så satt han i sin bil och bara kände så här, kände lägget i kroppen. Och han började låta så här. Och helt plötsligt förstod han liksom vad den där känslan var. Att man liksom, det var som att ens energi, en kraft gick genom kroppen när man fylldes upp med den där. Och då sa han också så här, att det är samma sak. Har man inte, då pratar de också om det här med koncept. Har man inte, alltså att en känsla handlar så mycket om någonting. Har man sett och upplevt den innan hos någon annan? Alltså förväntan. Mm. Den här lastbilschauffören förväntade sig att jag har kört på ett barn. Det betyder att jag kommer aldrig kunna liksom, jag kommer alltid vara en barnamördare. Förstår du? Då hade han liksom gått loss i den känslan. Medan föräldrarna som hade förlorat sin dotter, de hade gått in i konceptet, vi är en familj som har förlorat ett barn, men vi måste gå vidare för vårt andra barns skull. Mm. Och nu kunde han uppleva läggetkänslan för han hade sett den. Så att hade så här, den allmänna liksom bilden varit att när man förlorar ett barn så ska vi fira tiden vi ändå fick tillsammans. Då hade vi känt på ett annat sätt. Förstår du skillnaden? Att känslor är någonting mer som man bestämmer sig för en känsla för man har sett den hos andra.
Precis, men kom ihåg, det här, vi diskuterade ju lite grann den grejen när, alltså efter det här lastbilsterrorgrejen på Drottninggatan. Ja. Ja. När jag liksom var helt så här, du vet, man inte riktigt vet hur man egentligen känner och hur stark en sorg är, för att man vet hur sorg ser ut och hur det känns när man har läst om sånt där. Men alltså, ja, man vet inte riktigt vad är det jag nu egentligen känner.
Nej.
Kommer ihåg att vi pratade om det?
Ja.
Nej. Men just den där, alltså jag förstår verkligen det där. För att det är ju ett inlärt beteende. Och man vet när man ska bli rädd i en film eller allt sånt där.
Men, och det kanske också är därför med Drottninggatan så att alla så liksom, vad ska man säga, nästan febrilt letar efter en gemensam hållning. Eller terrordåden i London och så, att man så här, vi bestämmer nu, vi ska inte vi ska kämpa på. Man försöker hitta en gemensam så här känslokoncept.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men apropå känslor förresten, så läste jag en annan grej som jag hade tänkt ta upp med dig. Och det var väl egentligen bara någon som har bestämt sig för att när det gäller såna här fåniga känslor, det är att man kan gå och älta. Säg att man träffar en kompis och så säger man, och så är man lite full och så säger man någonting ganska fånigt. Och sen så går man liksom det flera dagar och bara, uff, det där var jobbigt. Alltså man, det är kanske inte en sån här superkompis utan bara någon som man har sagt något märkligt. Jag en gång var till exempel på en 50-årsfest och där inte jag kände han som fyllde 50 utan det var Fredrik som kände honom egentligen. Och när jag kom in och hälsade så bara, åh, min bästa vän. Du vet, varför säger man så? Du vet, alltså jag sa det till honom. Jag sa det till honom när jag hälsade.
Sa du, åh, min bästa vän?
Ja! Ja, men det är på något sätt.
Varför sa du det?
Ja, men jag vet inte. Men du vet, det är sånt där som man säger. Och sen bara, men varför sa jag så för?
Ja, det var cool. Fast det var ju för sig en trevlig grej. Men det kan jag också tro... Det kan också uppfattas som lite ironiskt.
Ja, men jag vet. Det är det som är så konstigt.
Sarkast.
Och det var väl det jag försökte liksom vara lite så här skämtsam. Att jag kommer in där först av alla och bara kramas. Och bara, åh, min bästa vän. Du vet. Men i alla fall, den sortens grejer. Och sen så går man och ältar där och bara känner sig lite, åh, vad jobbigt. Men då hade den här tjejen satt upp en 7-sekundersregel. Ja. Den här sortens grejer får man lägga 7 sekunder på. Sen går man vidare med sitt liv. För det kommer hända nya sådana grejer. Det är ingen idé att älta det. Så att du märker, jag har ju redan ägnat liksom...
för mycket.
Ja, alldeles för mycket tid.
Var det Felix Herngren?
Nej, det var det inte. Det var en annan.
Okay. Jaha, det hade ändå varit... Han känns som en person som
men
kanske...
Men honom har jag också sagt konstiga grejer till. Så att det... typisk person som jag säger konstiga grejer till.
Ja,
det hade kunnat vara han.
Ja. Han är väl också en sån här person som man respekterar på många sätt och då kan man ju börja bete sig jättenervöst.
Ja. Ja, men och att han inte alltid känns som att han kan ta in konstigt beteende.
Nähä, oj, då blir det är så en sån konstig beteendemagnet.
Ja, så konstigt det blir.
Ja, men verkligen när man anstränger sig för att vara, man blir aldrig så konstig sen när man anstränger sig för att vara bara skön.
Nej, men alltså jag alltså, är helt omöjligt för mig. Jag kan inte. Jag kan inte vara normal då.
Nej.
Då det som, syns det som jag inte om. Bara. Möjligtvis.
Nej. Ja, nej, jag förstår känslan. Ja. Men nej, ja, men det är väl bra 7 sekunder. Men frågan är, gäller det också, var vet man när gränsen går? För vissa gånger, till exempel om man har varit lite full eller något och kanske liksom, du vet, råkat säga för mycket. Man är liksom bara, jag vet en sak här. Och så bara tänker man att det här... Så man, nej, jag säger det. Fast man egentligen inte kanske borde. Eller liksom varför. Sådär. Då kan det ändå vara kanske poäng i att reflektera över varför gjorde det. Och kanske bara för att skärpa sig. Så att man inte för lättvindigt bara...
Jo, men det är klart. Och jag menar, har man sagt något idiotiskt, om man betett sig som en idiot, så måste man ju såklart
ta
hand om det. Utan det här är ju
men
bara
du tänker
här...
mer när det blir lite weird.
Ja, det här är bara awkward. De grejerna som är så här... Men som är typiskt sånt som man liksom sitter och grimaserar över ett år senare. Bara,
Och där jag brukar man få bara... rysningar när jag tänker på det. Alltså att jag hela kroppen bara...
Jag känner att jag skrynklar ihop hela ansiktet. Alltså, rösten, allting åker framåt. Bara,
Det var alltså en gala då, en så här... amerikanska, alltså svenska filminstitutets amerikanska motsvarighet har någon gala där man varje år liksom en person hyllas som är Lifetime Achievement Award. Sådär.
Mm.
Och då i år var det Diane Keaton som skulle hyllas. Och då känner jag, Per har en kollega som är närmare pushing 70 alltså. Och han har en fruga som är gammal fotomodell och hon är väl pushing 60 kanske. Eller 50, oklart. Men hon är i alla fall. Vi gick dit med det här lite äldre paret då, som vi känner. Och det var ju också ett väldigt... eftersom Diane Keaton är ju 70 plus, så var ju också många av de personerna som hyllade henne på plats också lite äldre. Och när vi kom dit då, det var löjligt lätt att ta sig in på en sån här gala, måste jag säga. Vi fick en liten så här parkeringslapp och då satt vi den längst fram på vår Uber. Och då fick man liksom åka fram på Hollywood Boulevard, för det här var i Dolby Theater där Oscarsgalan är. Då fick man liksom bara slinka in där. Det var liksom ingen, det kunde varit vilket blått papper som helst. Det var liksom ingen som gick och vips så klev vi ur, och framför oss stod Emma Stone och bakom oss stod Lisa Kudrow och Al Pacino. Och då bara vi, jaha, det var ingen, förstår du, det var ingen som dubbelkollade eller trippelkollade. Vad gör ni? Vad är ni för tjommar? Vad gör ni
Gud,
här?
Gud, vad konstigt
ändå. Så jävla konstigt alltså. Jag hade kunnat ta stryptag på Al Pacino. Lätt man plätt. Om jag nu hade velat göra det.
Ja.
Eller kanske, ja. I alla fall så gick vi in och bara känslan av att gå in på den här röda mattan när det var så här väggar av fans. För det var det liksom, de var ju inte där för att se oss precis, utan det var ju till exempel Emma Stone som var lite mer intressant. Men eftersom vi gick precis bakom så fick man ändå möta människomuren som stod där. Bara,
kände du folk så här tveksamma blickar på dig? Att så här, borde vi vara så här väldigt, alltså det som tittar och bara så här, är det här någonting vi borde bry oss om fast vi inte riktigt vet?
Jag vet inte, ja, men kanske, jag vet inte, jag tror inte det. Det kändes väldigt, det var liksom ingen tvekan om att vi inte var värda att fotografera. Men
ni hade nog inte den hållningen.
Nej, kanske precis. Vi hade lite enklare kläder. Du vet, det var ingen spektakulär klänning precis, utan det var
liksom, ingen som hade stylat er.
Nej, exakt. Vi var hemma stylade. Det såg man lång väg. Och men sen också så blev jag ju väldigt nervös i den där situationen förstås, och fick ju så här flacköga som stack åt alla håll, så jag kunde heller inte riktigt uppfatta vad människor runt omkring gjorde. Ja, i alla fall, vi tog rygg på Emma Stone och liksom hamnade med henne in där. Hon gick liksom någon liten bakväg och till slut fick vi vårt bord och satt med vårt sällskap då några till. Sen började den här galan och det var ju otroligt alltså vilka människor man fick vara så där vansinnigt nära.
Mm.
Till exempel Meryl Streep och Reese Witherspoon höll tal och Steve Martin. Ja, det var ett gammgänget verkligen. Ja, inte Reese förstås, hon är ung och sprudlande, och Emma Stone
oj,
också.
Oj, så ung. Lika ja, så ung som vi är. Ja. Oj, så ung.
Ja, men i jämförelse var hon ju redan
ett litet barn. Ett barn.
Men vet du, ja, men hon var ju verkligen det. Och jag var ju också det. Alltså det var så spännande att vara liksom plöttungen i sällskapet.
Ja, det låter mysigt.
Ja. Och sen så var det också väldigt kul att hänga med ett gäng jävligt taggade 70-åringar. För det här var ju liksom inte någon gammal, liksom, något gäng som hade gett upp precis. Utan det här var ju folk som hade så mycket historier och så mycket erfarenheter. Och så mycket, och det var otroligt så intim och liksom mysig stämning där inne. Så folk var verkligen ganska liksom generösa och bjussiga i sina tal. Och det var mysigt och trevligt och sådär. Och jag kände också sån så här. Jag kände att det här pirret som vi saknar nu, det är nog inte för att vi inte är 25 längre, utan det är nog för att vi har små barn och man har liksom på det viset en ganska tråkig del av livet, för det händer inte så mycket rafflande saker. Men de här människorna...
Det händer väldigt lite, skulle jag säga. Ja. Åtminstone just nu. Jag är glad för din skull att du fick...
Var med om
ett
den
riktigt
här.
Litet, ja, ett riktigt äventyr.
Ja, men och sen känner jag också att de här 70-taggarna, de blåser ju på som as där borta, vet du. Det är det. Det är inget att se. Det är inte så att nu var det roliga pirret slut. Det kommer tillbaks om man sköter det snyggt. Så kan man köra på, du vet, de festade, de hade ju svinkul. De hade ju liksom, och jag blev så inspirerad av, inte bara att de var så här fruktansvärt så här coola, alla de här människorna och så där, utan också...
Men du ska ju inte glömma våran plan som vi har, Dorit och Ambion som sitter på sin balkong i Malibu och knarkar järnet.
Ja, det är det jag menar.
Där är vi 80 plus, tänker jag mig. Men vi har ju ändå nått fram dit på ett graciöst sätt.
Exakt, så jag tror inte, för jag pratade också med vårt sällskap där om så här, att vad vi hade pratat om tidigare på dagen, att intalar vi oss själva bara att det är bättre nu, eller var det egentligen bättre förr? Och då kom vi alla överens om att nej, men det är inget att liksom tro att det var så jävla... Alltså, det pirret, det får man faktiskt se till att det händer. Man kan inte bara... Det kanske blir en liten lågfas i pirret, men det försvinner inte bara för att man inte är 25 längre.
Och sen, nu blev jag ändå bara nyfiken. Vad kallade du pirret på engelska?
jag tror vi kom fram till att det var the tingling, the, liksom, ja, det var nog tingling jag använde, för jag satt där och bara you know the purr. Feeling.
The purr.
The purr. Ja, det sa jag prästen förut när jag gifte mig med Per. Do you take purr? I alla fall. Men sen det var det ju spännande då. Bara, nu blir det verkligen en snabb sammanfattning av det här. För det var, men du förstår ju känslan av att sitta och vara så otroligt inspirerad av de här människorna. Så att man nästan exploderar. Mm. Och, men man känner också sån, så här, det kändes så otroligt. Jag känner mig så taggad för framtiden. Att jag vill också bli en sån här fruktansvärt välklädd, supercool 70-åring som bara är så här. Meryl Streep som bara just liksom otroligt härlig självdistans och så mega intelligent på samma gång. Den personen vill jag gärna vara i framtiden.
Ja. Hur ska du bli intelligent bara?
Ja, det är väl... ja, men jag kanske kan vara erfarenhetsrik då, om jag nu inte kan vara så skarp. Meryl Streep skarp är ju liksom kört tyvärr. Å andra sidan, när Lisa Kudrow Lisa Kudrow roastade typ Diane Keaton lite, och då gav hon verkligen intrycket av att Diane Keaton var väldigt så här, jag kände igen mig och var lite så här, liksom sticka åt många håll samtidigt och var lite oklar och pladdrig och lite så här, och då kändes det att det kan funka ändå liksom.
Mänskligt.
Ja. Men i alla fall, nu måste jag berätta om när Woody Allen dök upp också, för det gjorde han. Det var alltså ingen som visste om det här. Alltså det var i vårt sällskap, så var det bara han som var bildproducent och som var Pers kompis som visste om det. Inte ens hans fru visste det. För att Woody Allen hade ju sagt att det var alltså Diane Keaton som hade övertalat honom. De har ju gjort massor med filmer ihop och hade dejtat och sådär också. Och så det var väl hon som hade frågat honom, och han dök upp då, men hade ju såhär, han är väl förstås, det här med att han gifte sig med sin styvdotter blev väl lite konstig stämning när han gjorde och sådär. Och sen dess har man haft lite lite tveksam status, eller vad man ska säga.
Lite omstridd liksom.
Ja, precis, omstridd. Är han liksom en snusgubbe, eller är han ett geni, eller är han både och liksom. Ja, vad ska man tycka om den människan? Och jag menar, och redan innan det var han väl en ganska introvert person, tror jag. Jag tror aldrig han har varit suttit i liksom Oprah-soffan och snackat precis. Han är ju liksom en kuf. Så. I alla fall, så när han dök upp, så folk liksom ändå var ett otroligt jubel, för att det var verkligen, du vet, det här kanske är, det är inte så att man alla är, så Woody Allen är inte någon person, man märkte verkligen att i den amerikanska filmvärlden är han, oavsett vad han har gjort, en person vars talang som är så otroligt respekterad, för hela lokalen liksom bara brast ut i en sån här, det var typ det var de här 70-åringarna liksom bara knuffade in löständerna och brålade av liksom lycka. Ja, i alla fall. Och sen höll han ett ganska märkligt tal som jag blev så nervös av, för att han började prata om att Diane Keaton, hon hade dejtat så otroligt många framstående, vackra män, och alla hade dumpat henne. Ja, men hon såg,
ja, men han roastade väl henne också, läste jag om.
Ja, precis. Det var någon slags roastning som ändå var lite... Fast det levererades inte som det, utan han levererade på ett väldigt så här intimt och mjukt sätt. Fast det var liksom ganska taskiga saker. Alltså. Det var lite svårt att... Tonen lät inte som en rosning, utan lät mer som att nu ska jag berätta något vackert här. I alla fall. Och sen så berättade då bildproducenten här att han hade då flygit in med privatplan förstås, Woody Allen. Och sen hade han, och det gjorde han kvällen innan, och ingen fick veta något om det här, men ryktet hade börjat sprida sig i Hollywood att Woody Allen i stan och sådär, och han hade liksom hängt på sitt hotell. Men sen hade han krävt privatplanet på dagen, sagt att jag behöver planet, åkte iväg någonstans över dagen med alltså Filminstitutets plan. Ingen vet var han åkte. Han drog
Hur kan de inte veta det? Det var ju inte han som flög planet.
Ja, det var väl någon pilot som visste, men det har liksom inte nått fram till, alltså det är ingen som, när den här sändningen var, då var det så här, Woody Allen är ute och flyger med vårt privatplan någonstans, han har stuckit iväg någonstans, ingen vet vart, kommer han komma tillbaka? 2 minuter innan han skulle upp på scenen, så de satt där och var redo och skulle köra något så här paket med, du vet, så här, andra klipp istället, alltså du vet, de hade väl någon så här backup-grej, men till slut så bara trillade han in där. Och
folk var lättade.
Och folk var lättade, men den stora frågan är, var han? Var tog han planet? Så spännande. Vad gjorde han?
Det var spännande. Kväll alltså.
Ja, det var verkligen en otrolig kväll. Och jag är glad att den att få bli inspirerad av de här jätte otroliga kvinnorna. Och vet du vem som är, kanske var coolast ändå, nästan trumfade Diane Keaton, Meryl Streep och Reese Witherspoon.
Mm.
Jane Fonda.
Ja, det, men det är klart.
Hon är, jag vet inte, hon var så otroligt välformulerad, så knivskarp och så jävla snabb och kul alltså. Meryl Streep var lite mer flummig så här i sina snack, var så här, well, alltså härlig på det sättet, men mycket mer borta liksom, eller liksom.
Mm. Ja, men Jane Fonda är väl liksom mycket mer av en aktivist. Hon är väl van vid sånt där.
Ja, det kanske var det. För hon passade ju på att hålla ett taler också om liksom att hon hade klätt sig vitt för att hedra. Ja, men det var, hon var så bra. Otroligt. Jag är glad att inte bara för att få vara med om den där kvällen, men också för att jag blev så otroligt. Jag kände att jag fick känna pirret, och jag fick också bli påmind om att pirret, det är inte färdigpirrat.
Men du, får fråga en sak. Mm. Det finns ju någonting, nu kan jag inte komma på vad det heter, men det finns ju någonting som heter att man är så här HTP, eller nej, vad heter det? Man är liksom en sån här väl HSP.
HSP, precis. Highly sensitive person.
Ja. Mm. Kan vi bara komma överens om att det liksom är alltså en bluff, eller?
Alltså det finns säkert, men jag tycker att det finns ett problem med att folk vill lyfta fram det. Men det är väl alltid, det är som att vara vegan. Att är man vegan så ska man prata om att man är vegan. Är man HSP så ska man då tydligen prata om att man är det.
Jo, men HSP, det är väl en vanlig jävla människa som är i kontakt med sina känslor, har en någorlunda välutvecklad gut feeling. Och det är väl jättebra. Kanske. Alltså det är ju eftersträvansvärt verkligen, och det är väl vad man
är, det det jag tror när jag står där på Sara Larsson-konserten och
jag tror att det är det du har och känner då.
Jag hade svårt att sova på natten för att jag var så fylld av känslor från tonåringarna.
Oj, ja, men då var det HSP. Highly sensitive person. Ja. Jag tror inte att det är någonting, en känsla som är konstant. Utan det är väl, precis som du säger, vissa stunder så kan man uppleva det där verkligen. Och det tror jag är ett mänskligt, väldigt mänskligt och positivt drag hos en intelligent och liksom inkännande människa. Man blir inte liksom skösa bort det, men jag tänker inte att man kanske heller är.
Men kan man också vara ett, inte ett troll som tillstånd. Står någonstans så är en HSP? Det kanske man kan. Alltså jag känner mig ofta som
ett troll.
Det som man står och muttrar i ett hörn. Kan man vara en HSP då?
Man är liksom ett,
att man är lite så här asocial som bara, och så ibland bara, min bästa vän! Och sen lite ångest. Och sen går man på konsert och känner av, oj oj oj, vad är det för trassel som är jag egentligen? Ett enda känsla och trassel.
Det är många plattor. Du har inte hittat din känslokoncepten kring olika saker. Det
är liksom alla random. Känslokoncept är jag.
Ja,
jag är både oberörd av väldigt mycket. Jag är också HSP.
Ja. Ja, men det låter
väl helt. Jag står över känslor. Jag är så HSP att jag står över känslor. Kan det vara så?
Oj. Ja, kanske. Du har full koll på dem. Du väljer att bara.
Jag är ESP. Extremely sensitive person.
Ja, men det är det jag menar. Ibland känns det som så här, HSP-grejen är lite som att man så här, att man, det är lite så humble brag på något vis. Förstår du? Att man så här ska.
Ja, det beror bara på hur man använder det. Men det är väl som med vegan-grejen. Eller ståuppkomiker. Herregud, ståuppkomiker. Ska alltid säga att de är ståuppkomiker.
Jaså.
Jo,
men det är väl en skillnad på. HSP är ju inte riktigt ett yrke. Det är ju inte någonting man kan tjäna pengar på.
Nej, det är något som folk liksom identifierar sig som.
Ja, men det är bra, men måste man göra det, kan man inte bara
vegan.
Vadå, berätta.
Eller det är lite yoga yogisar.
Ja.
Man går in i någonting.
Ja.
Och så tror man det här är vad jag är till 100%.
Ja, precis. Ja.
Jag är HSP. Jag är vegan. Jag är ståuppkomiker.
Jag tror inte den människotypen finns på riktigt. Man vill så gärna, men sen ingen klarar att hålla sig till en liksom övertygelse 100%. Man vill få det att låta som att man gör det, men ingen gör det, och det är väl helt normalt. Jag förstår inte varför man ska kämpa mot det målet heller. Nej, hörru, nu måste jag dra igång den här dagen, och du måste väl gå och dra ner barn i sängen eller något.
Ja, det måste jag göra.
Ja, du ser.
Men vi hörs snart då. Vi ses i Sverige.
Ja, det gör vi. Trevlig resa. Tack. Got it?
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.